Kapitel 20. Stoft för vinden. När de på sina oroligt trampande hästar lämnade den vita stenbyggnaden möttes de av iskalla vindbyar som ven över hustaken, fick mantlarna att flaxa som baner och jagade tunna molntrasor över den tunna månskäran. Efter att tyst ha befallt dem att hålla sig nära honom red Lärn före nedför gatan. Hästarna dansade och slet i tyglarna, ivriga att ge sig av. Rand såg vaksamt upp mot husen de red förbi, otydligt skymtande i natten med tomma fönster som påminde honom om ögonhålor. Skuggorna tycktes röra sig. Ibland hördes ett rasslande, spillror som rörde sig i vinden. Åtminstone är ögonen borta. Det var inte mer än en tillfällig lättnad. Varför är de borta? Thom och ungdomarna från Imodsvål red i en klunga runt honom, så tätt ihop att de kunnat röra varandra. Egwen satt med huvudet böjt, som om hon försökte få Bela att sätta ned hovarna mer försiktigt. Rand ville inte ens andas. Ljudet kunde dra till sig uppmärksamhet. Så upptäckte han plötsligt att de hade hamnat på efterkälken, kommit efter väktaren och Aes Sedain. De båda var gott och väl 30 steg före och han hade svårt att urskilja dem. Vi sackar efter, mumlade han och manade på moln. En tunn slinga av silvergrå dimma svävade över gatan framför honom, nere vid marken. Stopp! Det var ett halvkvävt rop från Moraine, skarpt och uppfordrande, men dämpat för att inte höras allt för långt. Osäkert gjorde han halt. Nu sträckte sig dimstråket tvärs över gatan och blev sakta större, som om mer sipprade ur byggnaderna på ömse sidor om gatan. Det hade blivit tjockt som en mans arm. Moln gnäggade och försökte backa när Egwen, Thom och de andra kom fram bakom honom. Också deras hästar kastade med huvudena och verkade ovilliga att komma nära dimman. Lärn och Moraine red sakta mot dimstråket, som nu blivit tjockt som ett mansben, och stannade på betryggande avstånd på andra sidan om det. Aes Sedain skärskådade det stråk som skilde dem åt. Rand kände plötsligt ett pirrande av rädsla mellan skulderbladen och skruvade på sig. Från dimman kom ett svagt ljus, starkare ju tjockare dimstråket blev, men ännu inte mycket starkare än månskenet. Hästarna trampade nervöst, till och med Aldraib och Mandarb. Vad är det? Frågade Ninive. Shardar Logoth ondska, svarade Moraine. Mashadar. Den ser inte och den tänker inte. Den rör sig i staden lika planlöst som en mask som borrar sig fram i jorden. Om ni rör vid den så dör ni. Rand och de andra lät hästarna ta några snabba steg bakåt, men inte för långt. Hur mycket Rand än skulle ha givit för att slippa ifrån Aes Sedain var hon trygg som urberget i jämförelse med det som fanns omkring dem. Hur ska vi ta oss fram till er, sa Egwen. Kan ni döda den? Bana väg åt oss. Moraines skratt var bittert och kort. Mashadar är väldig flicka, lika väldig som Shardar Logoth självt. Hela vita tornet skulle inte kunna döda den. För att skada den så mycket att ni kan ta er förbi skulle jag få använda så mycket kraft att det kallar hit halvmännen lika visst som en hornstöt. Och Mashadar skulle rusa hit för att hela skadan, rusa hit och kanske fånga oss i sitt nät. Rand utbytte en blick med Egwen och ställde sedan frågan igen. Moraine suckade innan hon svarade. Jag tycker inte om det, men måste man göra något så måste man. På vissa ställen i staden befinner den här varelsen sig under jord, andra gator är framkomliga. Ser ni den där stjärnan? Hon vände sig i sadeln och pekade mot en röd stjärna som stod lågt på himlen i öster. Rid mot den så kommer ni till floden. Fortsätt mot floden vad som än händer. Rid så snabbt ni kan, men framförallt måste ni vara tysta. Det finns fortfarande trollocker här och 4 halvmän.
Men hur ska vi kunna hitta er igen, invände Egwene.
Jag hittar er, sa Moraine. Ni kan vara säkra på att jag hittar er. Ge er av nu. Den här varelsen är helt själlös, men den kan lukta sig till mat. Och faktiskt hade rep av silvergrott lyft sig från den större massan. Det vajade som tången på botten av en kärn i myrskogen. När Rand lyfte blicken från den tjocka, halvgenomskinliga dimman var väktaren och Aes Sedain försvunna. Han fuktade läpparna och mötte sina kamraters blickar. De var lika ängsliga som han, och vad värre var. De tycktes allihop vänta på att någon annan skulle rida först. Natt och ruiner omgav dem. Någonstans, kanske om hörnet, fanns blekmän och trollocker. Dimtentaklerna kom närmare, hade nått halvvägs till dem nu, och de vajade inte längre. De hade valt ut sitt byte. Plötsligt saknade han Moraine väldigt mycket. Alla satt fortfarande och stirrade, undrade åt vilket håll de skulle rida. Han vände moln och skimmen började trava, drog i tyglarna för att få gå snabbare. Alla följde efter, som om han blivit deras ledare genom att vara den första som gav sig av. När Moraine var borta kunde ingen skydda dem om Mordith dök upp, eller trollockarna, eller... Rand tvingade sig att sluta tänka så. Han skulle rida mot den röda stjärnan. Den tanken kunde han hålla fast vid. 3 gånger kom de till gator som spärrades helt av högar med sten och tegel, där hästarna aldrig kunde ha tagit sig fram och måste vända om igen. Rand hörde de andras andhämtning, kort och skarp, precis hitom paniken. Han bet ihop tänderna för att inte börja flämta själv. Du måste åtminstone få dem att tro att du inte är rädd. Du gör ett bra jobb, forskare. Du leder allihop oskadda härifrån. De rundade nästa hörn. En vägg av dimma höllde den spruckna stenläggningen med ljus, lika starkt som fullmånens. Utlöpare, stora som deras hästar, bröt sig loss och kom mot dem. Ingen väntade. De vände tvärt och galopperade bort i en tät klunga utan att bry sig om hur mycket hovklappret hördes. 20 steg bort steg 2 trollocker ut på gatan framför dem. Ett ögonblick bara stirrade människorna och trollockerna på varandra, alla lika häpna. Ytterligare ett par trollocker dök upp och sedan ännu ett par, så ännu ett och ännu ett. Törnade in i det främsta och hamnade i en förfärad klunga när de fick se människorna. Men de stod inte stilla mer än något ögonblick. Från husen hördes skuttural av vrål och trollockerna störtade fram. Människorna skingrades likt vaktlar. Rands skimmel fattade galopp. Hitåt, ropade han. Men han hörde samma rop från 5 andra strupar. En snabb blick över axeln visade honom att hans kamrater försvann åt varsitt håll, alla förföljda av trollocker. 3 trollocker var honom själv hack i häl, med sina krokar och snaror viftande i luften. Det kröp i skinnet när han märkte att de sprang lika fort som moln. Han kröp ihop över hästens hals och manade på honom, jagad av sluddriga rop. Framför honom smalnade gatan, kantad av rangliga, halvt raserade byggnader. Fönstren fylldes av ett silverne sken. Tät dimma som sakta välde ut. Marschadar. Rand vågade sig på en snabb titt över axeln. Trollockerna var fortfarande mindre än 50 steg bakom honom. Ljuset var så starkt att han såg dem tydligt. Bakom dem red en blek man. Och det tycktes fly från honom lika mycket som det jagade Rand. Framför Rand fladdrade ett halvdussin tentakler från fönstren. Nu ett dussin som trevade i luften. Moln kastade med huvudet och skriade. Men Rand satte brutalt hälarna i hans sidor och hästen störtade framåt. Tentaklerna stilnade till när Rand galopperade fram mellan dem, men han kröp ihop över molns manke och vägrade att se på dem. Bortom dem låg vägen öppen. Om någon av dem rör vid mig. Ljus! Han drev moln hårdare och hästen rusade in bland de välkomna skuggorna. Och medan moln ännu störtade fram såg Grant sig om så snart han lämnat något av Marschadas ljus bakom sig. De fladdrande grå tentaklerna spärrade halva gatan och trollockerna ryggade tillbaka. Men blekmannen slet fram en piska den hade vid sadeln och snärtade med den över deras huvuden. Piskan gav ifrån sig ett ljud som från en åskvik och luften sprakade. Trollockerna hukade och rusade vidare. Halmannen tvekade och vände prövande den svarta huvans öppning mot Marschadar innan den sporrade hästen. De allt tjockare armarna av dimma svängde osäkert ett ögonblick, men anföll sedan likt giftormar. Minst två grep efter varje trollock höllde de i grått ljus. De kastade sina vanskapta huvuden bakåt för att skrika, men dimman rullade upp över de öppna munnarna, in i dem och slukade skriken. Runt blekmannen lindade sig fyra tentakler, tjocka som mansben. Och denne och dess svarta häst ryckte som om de dansade tills huvan föll bakåt och blottade det bleka, ögonlösa ansiktet. Blekmannen skrek. Inget ljud hördes i detta skrik, inte mer än från trollockerna. Men någonting nådde ut. Ett genomträngande tjut strax bortom gränsen för det hörbara, vinande som världens alla getingar, borrade sig in i Rands öron i en ofattbar fruktan. Moln ryggade som om också han hörde och sprang sedan snabbare än någonsin. Rand klamrade sig flämtande fast och strupen var torr som sand. Efter ett ögonblick märkte han att han inte längre hörde blekmannens ljudlösa dödsskri, och plötsligt lät hovslagen höga som rop. Han höll in moln in till en halvt raserad mur just där två gator korsades. Ett namnlöst minnesmärke reste sig i mörkret framför honom. Han lyssnade, hopsjunken i sadeln, men hörde ingenting utom pulsens bultande i sina öron. Svetten var kall i ansiktet och han huttrade i vinden som fick hans mantel att flaxa. Till slut rätade han på ryggen. Där himlen var klar var den översållad av stjärnor, men den röda stjärnan som stod lågt på himlen i öster var lätt att se. Är någon av de andra i livet, kan de se den? Var de fria, eller hade de fallit i trollockernas händer? Egwene, ljuset blände mig. Varför följde du inte med mig? Om de var i livet och fria skulle de följa den stjärnan. Om inte. Ödestaden var väldig. Han skulle kunna söka i flera dagar utan att hitta någon av de andra, även om han kunde undvika trollockerna och blekmännen, Mordith och Marschadar. Motvilligt beslöt han sig för att rida mot floden. Han tog tyglarna. På den korsande gatan föll en sten mot en annan med ett skarpt klickande. Han stelnade till och vågade inte ens andas. Han var dold i skuggorna ett steg från hörnet. Förtvivlat tänkte han på att backa undan. Vad hade han bakom sig? Vad skulle föra oväsen och avslöja honom? Han mindes inte och han var rädd att ta blicken från hörnet. Någonting mörkt skymtade där och ett längre mörker stack ut från det. En snara. Och samtidigt som denna tanke kom för honom satte han hälarna i molns sidor och drog svärdet. Ett ordlöst rop åtföljde hans anfall och han svingade svärdet med all sin kraft. Bara genom en förtvivlad ansträngning lyckades han hejda hugget. Med ett tjut tumlade Märt bakåt, föll av hästen och tappade nästan bågen. Rand tog ett djupt andetag och sänkte svärdet. Hans arm skakade. Har du sett någon av de andra? Fick han fram. Märt svalde hårt innan han klumpigt tog sig upp i sadeln igen. Ja, bara trollocker.
Han satte en hand mot strupen och slickade sig om läpparna. Bara trollocker. Du då?
Rand skakade på huvudet.
De försöker säkert nå floden. Vi ska nog göra samma sak.
Mert nickade tyst, ännu med handen om strupen, och de red iväg mot den röda stjärnan. Innan de kom i 200 steg höjdes det klagande ropet från ett av trollockernas horn bakom dem i stadens inre. Utanför stadsmuren svarade ett annat. Rand rös, men fortsatte lika sakta, höll ögonen på de mörkaste ställena och undvek dem när han kunde. Mert tog tyglarna som om han tänkte galoppera iväg, men sedan gjorde han likadant. Inget av hornen hördes igen, och under tystnad kom det till en öppning i den övervuxna muren där det en gång hade funnits en port. Nu fanns bara de halvt raserade vakttornen kvar, avtecknade sig mot den svarta himlen. Mert tvekade vid porten, men Rand sa lågt:
Är det tryggare här än där ute?
Han saktade inte in, och efter ett ögonblick följde Mert efter honom ut ur Shardar Logoth, försökte hålla utkik åt alla håll på en gång.
Rand andades sakta ut, han var torr i munnen. Vi kommer att klara det. Ljus, vi klarar det.
Bakom dem försvann urarna, uppslukade av natten och skogen. Rand red rakt mot den röda stjärnan och hela tiden lyssnade han efter minsta ljud. Plötsligt kom Thom galopperande bakom dem, saktade in bara så länge att han kunde ropa: Rid era idioter! Ett ögonblick senare förkunnade jaktrop och brakanden i buskarna bakom att trollocker var honom hack i häl. Rand sporrade hästen och Mål rusade efter lekarens vallack.
Vad händer när vi når floden utan Moraine? Ljus, Egwene.
Dolt i en skugga satt Perrin på sin häst och iakttog den tomma portöppningen ett litet stycke bort. Han drog frånvarande med tummen över yxans klinga. Det såg ut att vara en öppen väg ut ur staden. Men han hade suttit där i 5 minuter och bevakat den. Vinden slet i hans raggiga lockar och försökte riva av honom manteln. Men han drog den om sig igen utan att egentligen lägga märke till vad han gjorde. Han visste att Mert och nästan alla andra i Imonswall höll honom för trögtänkt. Delvis berodde det på att han var storvuxen och oftast rörde sig försiktigt. Han hade alltid varit rädd att ha misstag av sönder någonting eller göra någon illa, eftersom han var så mycket större än de pojkar han vuxit upp tillsammans med. Men han föredrog faktiskt att tänka igenom saker och ting ordentligt, om han kunde. Snabbtänkthet, vårdslöst tänkande, hade gång efter annan gjort det hett om öronen för Mert. Och Merts snabbtänkthet blev ofta döden i grytan för Rand eller Perrin, eller båda också. Hans strupe snördes samman.
Ljus, tänk inte på grytor.
Han försökte få ordning på tankarna igen. Noggrant tänkande var rätta sättet. En gång hade det funnits något slags torg framför porten med en väldig fontän mitt på. En del av fontänen fanns ännu kvar. En klunga halvt förvittrade statyer som stod i en stor rund bassäng, liksom det öppna området runt den. Om man skulle nå porten måste han rida nästan 200 steg med bara natten som skydd mot spejande ögon. Inte heller det var någon behaglig tanke. Allt för väl mindes han de osynliga iakttagarna. Han begrundade det horn han hade hört i staden för en liten stund sedan. Då hade han nästan vänt om i tron att några av de andra hade blivit tillfångatagna, innan han insåg att han inte kunde göra någonting på egen hand om det förhöll sig så. Inte mot, vad sa Lern nu igen, 100 trollocker och 4 blekmän. Moraine Sede sa att jag skulle rida mot floden. Han återgick till att begrunda porten. Det försiktiga tänkandet hade inte givit särskilt mycket, men han hade fattat sitt beslut. Han red ut ur den djupa skuggan till det ljusare området.
Då skymtade en annan häst på andra sidan torget och stannade där.
Han stannade också och trevade efter yxan. Den gav honom ingen större tillförsikt. Om den där mörka gestalten var en blek man.
Rand, hördes ett dämpat, tveksamt rop. Han släppte ut ett långt, lättat andetag.
Det är Perrin, Egwene, ropade han till svar, precis lika lågt. Det lät ändå alldeles för högljutt i mörkret. De möttes vid fontänen.
Har du sett någon annan? Frågade båda två samtidigt och båda svarade med att skaka på huvudet.
De klarar sig, muttrade Egwene och klappade Bela på halsen. Eller hur?
Moraine Cedé och Lern tar hand om dem, svarade Perrin.
De kommer att ta hand om oss allihop när vi kommer till floden.
Han hoppades att det blev så.
Han blev mycket lättad när de väl var utanför muren, även om det fanns trollocker i skogen. Eller blekmän. Men den tankegången avbröt han. De kala grenarna var inte nog för att hindra honom att följa den röda stjärnan. Och nu var de utom räckhåll för Mordith. Den mannen hade skrämt honom värre än trollockerna någonsin hade gjort. Snart skulle de nå floden och möta Moraine. Och hon skulle hjälpa dem utom räckhåll för trollockerna. Han trodde på det eftersom han behövde tro det. Vinden fick grenarna att gnidas mot varandra och prasslade i löv och barr. En nattskärras ensliga rop hördes i natten och han och Egwene red tätare ihop som om de sökte värme hos varandra. De var mycket ensamma. Någonstans bakom dem hördes ett troll och horn. Snabba klagande stötar som manade jägarna att skynda, skynda. Sedan hördes grötiga, halvt mänskliga rop i deras spår, äggade av hornet. Tjut som blev skarpare när trollockerna hittade människornas vittring. Perrin fattade galopp och skrek, kom! Egwene följde efter och båda drev sina hästar hårt utan att bry sig om oväsendet, utan att bry sig om grenarna som piskade dem. När de rusade fram genom träden, vägledda lika mycket av instinkt som av det svaga månskenet, började Bela sacka efter. Perrin såg sig om. Egwene sparkade med henne och piskade på henne med tyglarna, men det tjänade ingenting till. Av ljuden att döma tog trollockerna in på dem. Han höll in hästen så mycket att hon kom ikapp honom. Skynda, ropade han. Nu kunde han urskilja trollockerna. Väldiga, mörka gestalter som kom bland träden i språng, brölande och morrande så att blodet isades. Han grep om yxskaftet som hängde vid bältet tills det värkte i knogarna. Skynda dig, Egwene, skynda! Plötsligt skriade hästen och han tumlade ur sadeln. Hästen försvann under honom. Han slog ut med händerna för att ta emot sig och plaskade med huvudet före ned i iskallt vatten. Han hade ridit rakt över kanten till ett tvärbrant stup ned i Arinellfloden. Det iskalla vattnet slet en flämtning ur hans bröst och han svalde en hel del vatten innan han lyckades kämpa sig upp till ytan. Han kände mer än han hörde ett andra plaskande och tänkte att Egwene måste ha kommit omedelbart efter honom. Flämtande och pustande trampade han vatten. Det var inte lätt att hålla näsan över ytan. Jackan och mantel var redan genomvåta och stövlarna fulla av vatten. Han vände sig om efter Egwene men såg bara månskenet glimmande på det svarta vattnet som krusades i vinden. Egwene! Egwene! Ett spjut blixtrade till precis framför hans ögon och stänkte upp vatten i ansiktet på honom. Fler spjut slog ned i vattnet omkring honom. Gutturala röster höjdes i ett gräl på flodstranden och det kom inga fler spjut. Men han slutade ropa för tillfället. Vattnet förde honom nedströms. Men de sluddriga ropen och morrandena följde efter längs stranden, höll jämna steg. Han lossade manteln och lät floden ta den. Lite mindre tyngd som drog ned honom. Envist började han simma mot motsatta stranden. Där fanns det inga trollocker, hoppades han. Han simmade så som det gjorde hemma i myrskogens gölar. tog simtag med båda händerna, sparkade med båda fötterna och höll huvudet över vattenytan. Åtminstone försökte han hålla huvudet över vattnet. Det var inte lätt. Visserligen var han av med manteln, men det kändes som om jackan och stövlarna vägde lika mycket som han själv. Och yxan tyngde vid midjan, hotade att få honom att kantra om den inte lyckades dra ned honom. Han funderade på att låta floden ta den också. Han funderade på det mer än en gång. Det vore enkelt, mycket enklare än att till exempel sparka av sig stövlarna. Men var gång han tänkte på saken tänkte han också på att kravla upp på andra stranden och hitta väntande trollocker. Yxan skulle inte vara till större hjälp i strid mot ett halvdussin trollocker. Kanske inte ens mot en enda, men den var bättre än bara händerna. Efter en stund var han inte ens säker på att han skulle kunna lyfta yxan om han möttes av trollocker. Armar och ben blev blytunga. Det var en ansträngning att röra dem. Och han fick inte huvudet lika högt ur vattnet vid varje simtag längre. Vattnet som trängde upp i näsan fick honom att hosta. En dag i smedjan är ingenting mot det här, tänkte han trött. Och just då stötte han i någonting med foten. Det var inte förrän han stötte emot det igen som han förstod vad det var. Botten. Vattnet var grunt här. Han hade simmat över floden. Han sög i sig luft genom munnen och reste sig, klumpigt och plaskande på vingliga ben. Fumligt fick han yxan ur dess ögla medan han ostadigt vadade i land, huttrande i vinden. Han såg inga trollocker, och äggen såg han inte heller till. Bara några utspridda träd längs flodbanken och ett band av månsken över vattnet. När han hade hämtat andan ropade han deras namn om och om igen. Från andra sidan hördes svaga rop till svar. Till och med på så långt håll kunde han urskilja trollockernas sträva röster. Men hans vänner svarade inte. Vinden tilltog. Dess klagan överröstade trollockerna och han huttrade. Det var inte så kallt att hans genomsura kläder frös till is, men det kändes så. Blåsten skar in till benen som en iskall klinga. Han slog armarna om sig själv. Men det var bara en gest och hejdade inte darrningarna. Ensam och trött klättrade han upp för flodbanken för att finna lä för vinden. Rand klappade moln på halsen, lugnade skimmeln med viskningar. Hästen kastade med huvudet och dansade ängsligt. De hade lämnat trollockerna efter sig, åtminstone verkade det så. Men moln hade fortfarande deras lukt i näsborrarna. Mert red med en pil redo på bågsträngen. Medan Rand och Thom kikade mellan grenarna, letade efter den röda stjärnan de skulle följa. Så länge de red rakt mot den hade det inte varit svårt att hålla den i sikte, inte ens under alla dessa grenar. Men sedan hade fler trollocker dykt upp framför dem och de galopperade iväg åt sidan med båda flockarna tjutande efter sig. Trollockerna kunde hålla samma fart som en häst. Men bara i 100 steg eller så, och slutligen lämnade de förföljarna och tjuten bakom sig. Men de hade ridit av och an mellan träden och slutligen tappat bort stjärnan. Jag tror ändå att den är där borta, sa Mert och viftade åt höger. Vi red norrut mot slutet, och det innebär att öster måste vara åt det hållet.
Där är den, sa Thom tvärt.
Han pekade genom de snoriga grenarna till vänster om dem, rätt på den röda stjärnan. Mert mumlade någonting ohörbart. I ögonvrån skymtade Rand en rörelse när en troll och ljudlöst kom fram bakom ett träd och svingade sin fångstsnara. Rand sporrade hästen och den tog ett språng fram just som ytterligare två trollocker kom störtande ur skuggorna efter den första. En snara nuddade vid Rands nacke och det gick en kall kåre längs ryggraden. En pil träffade ett av de djuriska ansiktena rätt i ögat och sedan var Mert bredvid honom när de dundrade fram mellan träden. De red mot floden, upptäckte han, men han var inte säker på att det tjänade någonting till. Trollockarna rusade efter dem så nära att de nästan kunnat sträcka sig fram och gripa deras hästar i svansarna. Och om de tog in ett halvt steg till skulle de kunna dra dem båda ur sadlarna med sina krokar och snaror. Han lutade sig fram över skimmens hals för att komma åtminstone lite längre ifrån snarorna. Märt hade nästan ansiktet begravt i hästens man. Men Rand undrade vad Thom höll hus. Hade lekaren bestämt sig för att han klarade sig bättre på egen hand eftersom alla tre trollocken hade tagit upp jakten på pojkarna? Plötsligt kom Thoms vallack galopperande ur natten rakt bakom trollockerna. Dessa fick knappt tid att häpet se sig om innan lekaren böjde armen bakåt och sedan snärtade till med handleden. Månsken blixtrade i stål. En trollock tumlade framåt, rullade runt, runt innan den landade på marken, medan den andra med ett skrik sjönk ihop på knä och klöste sig över ryggen med båda händerna. Den tredje morrade, blottade en käft full av vassa tänder, men när dess kamrater föll snurrade den runt och försvann ut i natten. Thom gjorde den där blixtsnabba rörelsen med handen igen och trollocken tjöt. Men tjutet försvann ut i natten medan den sprang. Rand och Matt höll in och stirrade på lekaren. Mina bästa knivar, muttrade Thom. Men han gjorde inga ansatser att sitta av och hämta dem. Den där trollocken hämtar säkert fler. Jag hoppas att det inte är allt för långt till floden. Jag hoppas. Istället för att säga vad han mer hoppades skakade han på huvudet och gav sig av i kort galopp. Rand och Matt följde efter honom. Snart nådde de en låg flodbank där träden växte ända ned till det nattsvarta vattnet vars månstrimmiga yta krusades av vinden. Rand kunde inte alls se andra sidan. Han tyckte inte om tanken på att korsa floden på en flotte i mörkret, men han tyckte ännu mindre om tanken på att stanna på den här sidan. Jag simmar om jag blir tvungen. Någonstans ett stycke från floden smattrade ett horn, skarpt, snabbt och uppfordrande i mörkret. Det var första gången de hört trollockernas horn sedan de lämnade ödestaden. Rand undrade om det betydde att några av de andra hade blivit tillfångatagna. Ingen mening med att stanna här hela natten, sa Thom. Välj håll, uppströms eller nedströms. Men Moraine och de andra kan vara var som helst, invände Mert. Vilket håll vi än väljer kanske vi bara kommer längre ifrån dem. Det stämmer. Thom smackade åt vallacken och vände nedströms, red jäms med vattnet. Det stämmer. Rand såg på Mert som ryckte på axlarna. De följde efter lekaren. En stund gick utan förändringar. Flodbanken var högre på vissa ställen och lägre på andra. Träden tätnade eller glesnade till små gläntor. Men natten och floden och vinden var likadana hela tiden. Kalla och svarta. Och inga trollocker. Rand var mest glad att åtminstone det inte förändrades. Sedan såg han ett ljussken framför sig. Bara en liten prick. När det kom närmare kunde han se att ljuset befann sig ett bra stycke ovanför floden, som om det satt uppe i ett träd. Thom manade på hästen och började nynna för sig själv. Slutligen kunde de urskilja ljuskällan, en lykta högt upp i masten på ett stort handelsskepp som låg förtöjt för natten intill en liten glänta bland träden. Skeppet, som var drygt 80 fot långt, gungade lite i strömmen och slet i tågen som förtöjde det i träden. Riggen sjöng och knarrade i vinden. Lyktan fördubblade ljuset på däck, men ingen var inom synhåll. Det här, sa Thom när han satt av, är bättre än en ACDs flotte, inte sant? Han ställde sig med händerna i sidorna och trots att det var mörkt syntes det tydligt hur belåten han var. Det här skeppet ser inte ut att vara gjort för att ta ombord hästar, men med tanke på att kaptenen svävar i stor fara, vilket vi snart ska upplysa honom om, är han kanske resonlig. Låt mig prata bara och ta med er filtar och sadelväskor för säkerhets skull. Rand satt av och började lossa det han hade bakom sadeln. Du har väl inte tänkt dig att vi ska ge oss av utan de andra? Thom fick ingen möjlighet att säga vad han hade tänkt. In i gläntan kom två trollocker, vrålande och med vapnen höjda, och ytterligare fyra följde efter dem. Hästarna stegrade sig och gnäggade. Rop i fjärran avslöjade att fler trollocker var på väg. Till båten, skrek Thom. Snabbt, lämna sakerna, spring! Och han lydde sin egen order och sprang mot skeppet med mantens lappar flaxande och instrumentväskorna han hade på ryggen dunsande mot varandra. Ni där på båten, vrålade han. Vakna er idioter, trollocker! Rand slet filt och sadelväskor ur den sista remmen och följde hack i häl på lekaren. Han slängde sin börda över relingen och svingade sig efter den precis lagom för att se hur en man som legat hoprullad på däcket satte sig upp som om han just nu hade vaknat. Rand landade rätt på karn. Den är grymtade högljutt. Rand snavade och en stång med en krok på slog i relingen just där han hade svingat sig över. Över hela båten höjdes rop och fötter dundrade på däcket. Håriga händer grep om relingen bredvid kroken och ett huvud med gethorn kom upp bredvid den. Trots att Rand hade tappat balansen lyckades han ändå dra svärdet och svingade med ett skrik full trollocken. Överallt på däcket sprang män, skrek och högg i förtöjningstrossarna med yxor. Skeppet krängde och snurrade som om det var ivrigt att komma iväg. Framme i fören stred tre män med en trollock. Någon högg över relingen med ett spjut, men Rand kunde inte se vad han siktade på. En bågsträng surrade och surrade igen. Den man Rand hade landat på kravlade iväg från honom på alla fyra och höjde sedan händerna när han såg att Rand tittade på honom. Skona mig, ropade han. Ta vad ni vill, ta skeppet, ta allting, men skona mig. Plötsligt dunsade någonting ned på Rands rygg och slog honom till däcket. Svärdet gled iväg ur hans utsträckta hand. Med öppen mun, flämtande efter luft han inte fick, försökte han nå svärdet. Musklerna lydde plågsamt sakta. Han slingrade som en snigel. Karn som hade tyckt om att bli skonad gav svärdet en skrämd, lysten blick och försvann in i skuggan. Rand lyckades se sig om över axeln och visste att det var slut på turen nu. En troll och med vargansikte stod och balanserade på relingen, stirrade ned på honom och höll i den splittrade änden av den stav som hade slagit omkull honom. Rand kämpade för att nå svärdet, att röra sig, komma undan. Men hans armar och ben rörde sig knyckigt och bara till hälften så som han ville. De vinglade och gled åt underliga håll. Bröstet kändes som om det var omgjordat med järnband. Silverfläckar dansade framför ögonen. Förtvivlat sökte han efter något sätt att undkomma. Tiden tycktes sakta in när trollocken höjde den avbrutna staven som om den tänkte nagla fast honom. Rand tyckte att odjuret rörde sig liksom i en dröm. Han såg hur den grova armen drogs bakåt. Han kunde redan känna hur det avbrutna skaftet träffade hans ryggrad. Känna smärtan när det slet sönder honom. Han trodde att lungorna skulle sprängas. Jag kommer att dö. Ljuset hjälper mig. Jag kommer att... Trollocken svängde armen framåt. Drev ned den splittrade staven. Och Rand fick luft till ett skrik. Nej! Plötsligt krängde skeppet till och en bom kom svängande ur skuggorna och träffade trollocken över bröstet med ett krasande av ben som knäcktes, svepte varelsen bort över relingen. Ett ögonblick låg Rand flämtande och stirrade upp på bomen som svängde fram och tillbaka ovanför honom. Det här måste ha gjort slut på min tur, tänkte han. Nu kan det inte finnas mer. Darrigt reste han sig och tog upp sitt svärd, höll det för en gång skull i båda händer så som Lan hade lärt honom. Men det fanns ingenting kvar att använda det på. Gapet av svart vatten mellan skeppet och flodbanken vidgades snabbt. Trollockernas skrik förklingade bakom dem i natten.
När han stuckit svärdet i skidan och sjönk ihop mot relingen kom en undersetsig man klädd i knälång rock gående upp för däcket och blängde på honom. Långt hår som räckte ner till hans breda axlar och ett skägg som lämnade överläppen bar ramade in ett runt ansikte. Runt men inte vekt. Bommen svängde framåt igen och den skäggige mannen avdelade något av sitt blängande åt den när han fångade den. En kort duns hördes när den träffade hans breda handflata.
Gelb, vrålade han. Var är du, Gelb?
Han talade så fort och sluddigt att Rand knappt förstod honom.
Du kan inte gömma dig för mig på mitt eget skepp. Ta hit Floran, Gelb.
En matros dök upp med en blindlykta och två andra knuffade fram en mager man i dess ljuskrets.
Rand kände igen den kar som hade erbjudit honom skeppet.
Mannen flackade hela tiden med blicken, mötte aldrig den undersättsiges blick. Kaptenen, trodde Rand. Gelb började få ett blåmärke i pannan där en av Rands stövlar hade träffat honom.
Skulle inte du surra fast bommen, Gelb? Frågade kaptenen häpnadsväckande lugnt, om än lika snabbt som innan.
Gelb såg uppriktigt förvånad ut.
Men det gjorde jag. Surrade fast den ordentligt. Jag medger att jag är lite långsam av mig, kapten Domon, men jag får saker gjorda.
Så du är långsam, du. Inte så trög med att sova. Sova när du borde hålla vakt. Vi kunde vara mangrant mördade, och då vore skulden din.
Nej, kapten, nej, det var han.
Gelb pekade rakt på Rand.
Jag höll vakt precis som jag skulle när han smög sig fram och slog till mig med en klubba.
Han rörde vid blåmärket i pannan, ryckte till och blängde på Rand.
Jag slogs med honom, men sedan kom trollockerna. Han är i maskopi med dem, kapten. En mörkvän i maskopi med trollockerna.
I maskopi med min gamla farmor, vrålade kapten Domon. Varnade jag dig inte sist, Gelb? I Vita Bro åker du av och försvinner min åsyn, annars kastar jag av dig nu.
Gelb pilade ut ur lyktskenet och Domon stod och knöt och öppnade nävarna medan han stirrade rakt ut i luften.
Trollockerna förföljer mig.
Varför låter det mig inte vara? Varför?
Rand tittade ut över relingen och blev skakad när han upptäckte att stranden inte längre var inom synhåll. Två män bemannade den långa styråra som stack ut i akten och sex årpar förde skeppet likt en vattenlöpare längre ut från stranden.
Kapten, sa Rand, vi har vänner kvar på stranden. Om ni återvänder och hämtar dem kommer de säkert att belöna er.
Kaptenen vände sitt runda ansikte mot Rand och när Thom och Matt dök upp inbegrep han också dem i sin uttryckslösa blick.
Kapten, började Thom med en bugning.
Tillåt mig att... Ni följer med ned under däck, sa kapten Domon. Där jag kan se vad slags män det är som har hamnat på mina däck. Kom. Lyckan överge mig. Kan ingen surra fast denna fördömda bom?
När besättningsmän kom rusande för att ta hand om bommen klampade han iväg mot skeppets akter. Rand och hans båda kamrater följde efter. De klättrade ned för en kort lejdare i akten och nådde kapten Domons prydliga hytt, där allting gav intryck av att vara på sin plats, till och med de mantlar och jackor som hängde på krokar på dörren. Hytten var lika bred som skeppet, och vid ena väggen fanns en bred brits och vid den andra ett tungt, väggfast bord. Det fanns bara en stol med hög rygg och rejäla karmar, och den tog kaptenen själv, samtidigt som han tecknade åt de andra att sätta sig på diverse kistor och bänkar, de enda möbler som fanns i övrigt. En högljudd harkling hindrade Mert från att sätta sig på sängen.
Då så, sa kaptenen när de allihop hade satt sig. Mitt namn är Bale Domon, kapten på och ägare till Skum, vilket är detta skepp. Och vilka är nu ni? Och vart är ni på väg mitt ute i ödemarken? Och varför skulle jag inte slänga er över bord när ni har vållat mig så mycket besvär?
Rand hade lika svårt som tidigare att följa med i Domons snabba ordflöde. När han förstod det sista Domon sagt blinkade han häpet till. Slänga oss över bord.
Mert sa skyndsamt.
Vi vill inte vålla er besvär. Vi är på väg till Camlin och därifrån till...
Och sedan dit vinden blåser, avbröt Thom smidigt. Det är så lekare reser, som stoft för vinden. Jag är lekare, förstår ni, och Thom Marilyn är mitt namn.
Han rörde på manteln så att de mångfärgade lapparna fladdrade till, som om kaptenen kunde ha undgått att se dem.
De här båda bonttölparna vill bli mina lärlingar, även om jag än så länge inte är säker på att jag vill ha dem.
Rand tittade på Mert som flinade.
Det är nog gott och väl, sa kapten Domon blitt. Men det säger mig ingenting, mindre än ingenting. Så stinger mig lyckan, men det här stället ligger inte på vägen till Camlin från någon plats jag har hört talas om. Det är nu en historia, sa Thom och började genast berätta den. Enligt Thom hade han på grund av vinterstormarna fastnat i en gruvstad uppe i Dimbergen, bortom Berlon. Medan han var där hade han hört legender om att det i en ödestad som hette Arridol skulle finnas en skatt från troll och krigens tid. Nu råkade det vara så att han tidigare hade fått veta var Arridol låg. Han hade sett staden på en karta som han för många år sedan hade fått av en döende man i Ilien, vars liv han en gång hade räddat. En man vars sista ord var att kartan skulle göra Thom rik, något som Thom inte hade trott på förrän han hörde legenderna. När det hade töat tillräckligt gav han sig av med några kamrater, bland dem sina två tilltänkta lärjungar. Och efter en farofylld färd fann de faktiskt ödestaden. Men det visade sig att skatten en gång hade tillhört en av själva svartfurstarna. Och trollocker hade sänts till staden för att föra hem skatten till Sheolgul. Nästan alla faror de verkligen hade mött. Trollocker, Myrdrailer, Dragkaren, Mordith, Marshadar anföll dem någon gång i berättelsen. Även om man av Thoms berättelse kunde tro att angreppen var riktade mot honom personligen och att han hade avvärjt dem med största förslagenhet. De undkom genom många stordåd, mestadels från Thoms sida, och flydde med trollocker i hälarna, men tappade bort varandra i natten, tills Thom och hans båda kamrater nu sökte en fristad på den enda plats som återstod. Nämligen kapten Domons ytterligt välkomna skepp. När lekaren avslutade märkte Rand att han en lång stund hade suttit med munnen öppen och nu slöt han den med en smäll. När han såg på Mert upptäckte han att även vännen stirrade storökt på lekaren. Kapten Domon trummade med fingrarna på stolskarmen. Det var en berättelse som få människor skulle tro på. Men jag såg ju trollockerna, det gjorde jag ju.
Varje ord är sant, sa Thom förbindligt, och kommer från en som har upplevt det.
Råkar ni ha något av den här skatten med er?
Thom slog bedrövat ut med händerna. Ack, det lilla vi lyckades få med oss lastade vi på hästarna som slet sig när de sista trollockerna kom. Allt jag har kvar är min flöjt och harpa, några kopparslantar och kläderna på kroppen. Men tro mig, ni skulle inte vilja ha med den skatten att göra. Den har den svartes smitta. Det är bäst att lämna den åt ruinerna och trollockerna.
Så ni har inga pengar att betala resan med? Jag skulle inte låta min egen bror resa med mig om han inte kunde betala för sig. Särskilt inte om han var förföljd av trollocker som hackade sönder min reling och skadade riggen. Varför skulle jag inte låta er simma tillbaka dit när ni kom från och bli kvitt er?
Ni skulle väl inte bara sätta oss i land, sa Mert, när det finns trollocker där?
Vem sa någonting om land, genmälde Domon torrt. Han skärskådade dem ett ögonblick och satte sedan handflatorna mot bordet. Bail Domon är en resonabel man. Jag slänger er icke över bord om det finns något sätt att undvika det. Och nu råkar jag se att en av era lärjungar har ett svärd. Jag behöver ett bra svärd. Och eftersom jag är en bra karl låter jag er följa med till Vita Brofursvärdet. Tom öppnade munnen och Rand sa snabbt, nej! Tam hade inte givit honom svärdet att byta bort. Han drog med handen över hjältet, kände bronshägerns konturer. Så länge han hade svärdet kvar kändes det som om Tam var hos honom. Domon skakade på huvudet. Om du säger nej så är det nej. Men Bail Domon låter ingen resa med utan att betala, inte ens sin egen mor. Motvilligt tömde Rand fickan. Där fanns inte mycket, ett par kopparslantar och det silvermynt Moraine hade givit honom. Han sträckte fram det till kaptenen. Efter ett ögonblick suckade Matt och gjorde likadant. Thom blängde på dem. Men den arga blicken förbyttes i ett leende så snabbt att Rand inte var säker på att han alls hade sett den. Kapten Domon plockade flinkt upp de två tjocka silvermynt under pojkarnas händer och fick fram en liten våg och en klirrande påse ur en mässingsbeslagen kista bakom stolen. Efter att noggrant ha vägt mynten släppte han ned dem i påsen och gav tillbaka ett par mindre mynt av silver och koppar, mest koppar. Till Vita Bro, sa han och gjorde en prydlig anteckning i en läderinbunden liggare. Det var dyrt för att resa till Vita Bro, grumsade Thom. Samt för skadorna på mitt skepp, svarade kaptenen fridsamt. Han la ned våg och påse i kistan igen och stängde belåtet igen den. Och lite för att ni drog trollockerna över mig, så att jag måste fara nedströms mitt i natten. Det finns gott om grund att gå på.
Men de andra då? Frågade Rand. Tar ni med dem också? De borde ha kommit fram till floden vid det här laget. Eller också gör de det snart och de kommer att kunna se lyktan i masten. Kapten Domon höjde förvånat ögonbrynen.
Tror du händelsevis att vi står still, pojk? Lyckan stinger mig. Vi är 3-4 mil nedströms från den plats där ni kom ombord. Trollocker får de där kararna att hugga i vid årorna. De känner trollockerna bättre än de vill. Och strömmen hjälper också till. Men det gör detsamma. Jag skulle inte gå in till land igen om så min gamla mormor stod på stranden. Jag kanske inte lägger till igen förrän vi når Vita Bro. Jag har fått nog av att ha trollocker i hälarna för länge sedan. Och jag vill inte vara med om det mer. Om jag kan undvika det.
Thom lutade sig intresserat framåt.
Så ni har stött på trollocker förr, på sistone?
Domon tvekade, såg så noggrant på Thom. Men när han svarade lät han mest äcklad.
Jag låg i Selde över vintern. Inte mitt val, men isen la sig tidigt och lossade sent. Det sägs att man kan se stora fördärv från de högsta tornen i Meradon. Men jag hade ingen håg till det. Jag har varit där förr. Och där pratas alltid om trollocker som angriper en gård eller så. Men i vintras brände de gårdar varje natt. Jo, hela byar också ibland. De kom rent av ända fram till stadsmuren. Och som om inte det vore illa nog pratade alla om att den svarte ger tecken ifrån sig. Att världens undergång är nära. Han rös och kliade sig i huvudet, som om tanken fick det att klia i hårbotten. Jag kan inte bärga mig förrän jag är tillbaka någonstans där folk tror att trollocker bara är sagor. Att det jag har att berätta är skepparhistorier. Rand hade slutat lyssna. Han stirrade in i väggen och tänkte på Egwene och de andra. Det verkade knappt rättvist att han satt trygg ombord på skum medan det fortfarande var någonstans ute i natten. Kaptenens hytt verkade inte lika behaglig som innan. Han blev förvånad när Thom drog upp honom på fötter. Lekaren föste honom och Mert mot lejdaren under ursäkter till kapten Domon för bondtölparna. Rand klättrade upp utan ett ord. När de väl kommit upp på däck såg sig Thom snabbt om för att förvissa sig om att ingen skulle höra honom och muttrade sedan. Jag kunde ha köpt oss plats med några sånger och sagor om inte ni hade varit så snara att visa honom silvret. Jag är inte så säker på det, sa Mert. Nog tyckte jag att han lät som om han menade allvar med att slänga oss i floden. Rand gick sakta fram till relingen och lutade sig mot den. Stirrade upp för den nattliga floden. Han kunde inte se någonting utom mörker. Inte ens flodbanken. Efter ett ögonblick la Thom handen på hans axel, men han rörde sig inte. Det finns ingenting du kan göra, pojk. Dessutom är det nog tryggt hos A. Moraine och Län vid det här laget. Kan du komma på några som är bättre lämpade att beskydda dem än de två?
Jag försökte övertala henne att stanna hemma, sa Rand.
Du gjorde så gott du kunde, pojk. Ingen kan begära mer.
Jag sa till henne att jag skulle ta hand om henne. Jag borde ha ansträngt mig mer.
Årorna knarrade och vindens vinande i riken sjöng en sorgsen visa.
Jag borde ha ansträngt mig mer, viskade han.